Välkomna till mitt sommarprogram 2019. I mars i år blev jag intervjuad av Tyresöradions Ann Sandin Lindgren. Och när jag berättade att jag var född på en bondgård så sa hon: "En riktig bondgård." Och spärrade upp ögonen. Och dessutom så har en yngre släkting som bor i Skåne sagt att han gärna skulle vilja veta mer om hur det var på vår släktgård förr i världen. Och då tänkte jag att det här kan bli en del i vår släkts historia. Hej Mats, du lyssnar väl? Det jag tänker berätta, det är minnesfragment från mina första 5 år på gården Kårsta i Munktorps socken som ligger mellan Köping och Västerås. Alltså fragment av en 5-årings historia i en 79-årings minne. Ja, ni fattar. Nu ska ni få höra. Jag heter Gunilla Grell Lundgren och föddes i början av andra världskriget i februari 1940. Och då bodde jag på min farfars gård i Munktorp i Västmanland. Och där levde jag ett riktigt bullerbyliv. Jag var farfars och farmors första barnbarn och fick väldigt mycket uppmärksamhet som jag förstås njöt av. Så småningom föddes en liten bror också, men det dröjde länge innan han var lekfärdig. På gården så bodde farmor Hilma och farfar Erik. Och så mamma, pappa och jag. Och dessutom pappas två syskon som då var ogifta. Det var Maja och Erik. Och alla de bodde i mangårdsbyggnaden och mamma, pappa och jag bodde i en flygelbyggnad på gården. Maja var den som skötte hönsen och grönsakslanden och jordgubbslandet. Hon brukade diska också och hade en fästman som hette Martin och han hade en lättviktare som var ett slags lätt motorcykel som var populär på 40-talet.
På singlar duttan, det går som sjuttan, en sån kan knappast nånda undan.
Erik körde traktor på åkrarna, plöjde och harvade och sådde. Och på lördags eftermiddagarna då badade han och gick sen omkring i en träningsoverall tills han väl skulle ut på galej, kan jag tro. Och så var det Olle, drängen, som bodde i sin drängkammare i ett annat hus. Olle avancerade så småningom till brevbärare. Och då kom det en Klas till drängkammaren. När Olle körde sin postbil på vägen bakom vårt röda spjälstaket såg jag hur bilens hjul snurrade baklänges. Och det var då jag lärde mig vad stroboskopeffekten är. Som jag minns det så lagade farmor mat åt alla. Och alla åt tillsammans med farfar och farmor i det stora huset. Och mamma, pappa och jag åt hemma hos oss. Så hade vi farbror Larsson, det var lagårdskarn, som bodde med sin stora familj i ett hus en liten bit bort. Han hade 5 söner. Och de var för stora att leka med för mig. Fast egentligen så var det nog så att det var jag som var för liten för dem. Men vi cyklade, minns jag. Äldste sonen hette Tore och hade ett R på kinden och bockstyre på cykeln. Djur fanns det förstås också. Katterna Murre och Grålle. Och snälla hunden Nalle. Det var en vit spets med knorr på svansen och som man kunde leka med hur mycket som helst. Och så var det hästarna, Brunte, From och Munter, som man fick rida på ibland. I lagen så fanns det ett 40-tal kor som alla hette Vithövda och hade ett nummer. Och varje morgon så skulle de ut ur lagen och ut på beteshagen. Och då måste man hjälpa till att mota dem så de inte smet åt något annat håll. Men det är klart, på sommaren så var de antagligen ut. Nej, de var inte ute hela dygnet för de skulle inom mjölkas. Så var det. Grisar och höns fanns det också, såklart. Och en epatraktor fanns det också. Det var en ombyggd A-Ford som bara hade en soffa och den var kort alltså. Och inget tak eller väggar eller så på. Och en riktig traktor fanns det också. En grön Munktell. När det var höbärgning, då var alla traktens kara med. Och hjälpte till. Och jag. Och min kusin Marianne som var och är ett halvår yngre än jag. Vi var väl mest i vägen kanske. Men med var vi. På kafferasten plockade gubbarna upp sina unika boxar. Och hällde upp varmt kaffe ur termosen. Och kaffet dracks ofta på fat. Gärna med en sockerbit i munnen. Mackor hade de antagligen med sig också. Och det var mycket bestyr med det där höet. Först skulle det slås med en slottermaskin och sedan häschas. Och kararna lyfte upp höet på häscherna med en högaffel och höbåset kliade på deras svettiga, bara ryggar. En tid senare när höet hade torkat så skulle det köras in på logen. Då lyfte man av höet från häscherna och lastade upp på en flakvagn som drogs av en häst eller en traktor hem till logen. Och det var ett väldigt lyftande på och av med det där höet. Det var kul att åka hölas, men det kliade. Ibland fick vi rida på hästen istället. Häst och vagn körde man över en liten bro upp till logen som låg på planet ovanför ladugården. Och sen skulle höet lastas av och läggas in på logen där det lagrades. Och det lagrades på logen tills det var dags att ge djuren mat med det när det var slut på betet ute i hagarna. Så småningom så installerade man en hiss för att hissa upp det torra höet direkt upp på logen. Och vi fick inte åka med i den hissen till vår stora besvikelse. Det var höet. Dessutom fanns det stora åkrar med vete, råg och havre. Marianne och jag lekte ofta på magasinet där säden förvarades. Och då lärde jag mig hur sädeslagen såg ut och hur de smakade. På 40-talet då hade man inte skördetröskor som idag utan en så kallad självbindare. Den skar först av stråna med axeln på och band ihop dem till stora kärvar. Sen skulle det tröskas, alltså skilja sädeskornen från ax och strå. Skilja agnarna från vetet, helt enkelt. Gårdarna hade ett gemensamt tröskverk. Det var ett stort åbäke som drogs på landsvägen mellan gårdarna. Mjölkningen, det var en stor procedur. Först skulle man ta in korna i ladugården och binda dem. Och när alla stod på sina platser så kopplade man mjölkmaskinen till ett rör i taket och satte sugkoppar på varje spene på kon. Tjoff, tjoff! Och då sattes det igång någon slags sugmekanism som sög in mjölken i en stor mjölkflaska av stål eller aluminium eller något. Och mjölkmaskinen måste ha varit dieseldriven, gissar jag, för att maskinen lät dunk, dunk, dunk. Precis som en gammal fiskebåt med tändkulemotor. Sen rullades de fulla mjölkflaskorna ut till mjölkrummet där mjölken silades och hälldes över i 50 liters stora också stålflaskor. Och de var man tvungen att förvara i en ganska stor kylbassäng tills det var dags att forsla över dem till mjölkpallen utanför. Där de då hämtades varje morgon utav mjölkbilen som körde mjölken till mejeriet. Och sen skulle alla attiraljerna diskas. Och det var ju ett jättejobb med 40 kor och mycket mjölk och oj oj oj. Och mjölken var också tvungen att analyseras så att den höll den fetthalt till exempel och att den inte innehöll bakterier. Så med jämna mellanrum kom den farbror som hette assistenten och tog prover där. Korna var minsann inte alltid så snälla. Inne i ladugården så stod de, man kan säga, vid ett långt bord. Ett jättelångt bord där de stod med huvudena mitt emot varann. Och det här långa bordet det kallades för stillbord. Man drog ner höet från logen genom en lucka i taket rätt ner på stillbordet. och sen behövde det ju fördelas mellan, ja, över hela bordet, och det gjorde man med en högaffel. Och en gång när farfar höll på med det där så var det någon ko som bråkade med honom, så att han skulle sparka till den där kon som stångade honom på foten. Och när farfar hade sparkat till den, eller fått den här sparken utav kon, så blev stortån stel under resten av livet. Så att han fick komma i käpp. Men det var väl ingen som tyckte det var något märkvärdigt, för det var ju många 50-åringar som gick med käpp på den tiden. Någon sjukgymnastik, det visste man inte ens vad det var. Korna fick ju kalvar också. Och den första mjölken som mjölkades ur kon efter kalvningen, den kallades för råmjölk. Och av den gjorde farmor kalvost. Kalvdans säger man på många håll i landet, men visa kalvost. Och det gick till så att hon tog den här råmjölken och hade väl på något kanel eller någonting sånt där. Och ställde in i ugnen i lagom tid. Och den där kalvosten, den älskade vi att äta med någon färsk sylt eller så till. Vi hade en stor fruktträdgård. Och mitt favoritäpple hette Hampus. Där fanns det också pipping, gyllenkrogsastrakaner, oranje, Sävstaholm, Åkerö och kanske fler. Och gråpäron. Vissa år blev det väldigt mycket äpplen. Och då var det stor fest på Kårsta. Hela släkten samlades och gick i procession till äppelträdgården. Om det var till musik, det minns jag inte. Jag minns bara hur roligt det var. Det var ju stor släktfest. Alla skojade, både barn och vuxna. I synnerhet de halvstora pojkarna som hade äppelkrig. Och det åts äpplen. Och så blev det kaffe förstås. Och tårta. Varje år så var det stor fest den 20 juli. Då vi firade Margaretadagen. Med stort kaffe och tårtkalas. Utomhus förstås. Vi var många i släkten som hette Margareta. Pappa spelade ofta i Mungtorps kyrka vid högmässorna. Och jag var med förstås. Mamma var hemma med lillebror Ingmar. Jag var mycket fascinerad av kyrkorgeln. Med alla sina stora orgelpipor. Knappt. Och fotpedaler. Och där spelade man ju till och med fötterna. Jag satt i kyrkbänken intill på läktaren och lekte att jag också spelade. Och hade ställt mina böcker på kyrkbänken framför. Precis som pappa ställde noterna på orgeln.
Drömmar skön musik från en Mälarö kyrka. En pojke spelar Bach en kväll när inte någon hör på. Och orgeln är hans liv och musiken hans styrka. Han önskar att bli kantor, vill i pappas fotspår gå. När alla människor sover i gård och i stuga, då klär han upp sig söndagsfin som många gång förut. I sommarkvällens stillhet spelar en fuga. Till sist det bästa som han vet, en Beatles tonar ut. Om kyrkan en gång blir hans, hur härligt ändå. När poptoner ljudar, en församling hör på. Hans rena toner klara, hans trogna lyssnarskara, som hör det underbara kan musik förstå. De få ackord han kan blir musik i hans kyrka, där pappa spelat upp till bröllop, påsk och till advent. Han drömmer om en kör, om en egen morgon. har styrka ska få hans toner upp så högt som aldrig förr har hänt. Då vill han att hon kommer från gård och från stuga. Då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert. Då börjar han med Beatles och slutar med fuga. Och alla ska då tycka båda lika vackra är. Där kyrkan en gång blir hans hur härligt ändå. När poptoner ljuda en församling hör på. Hans rena toner klara, hans trogna lyssnar skara. Som hör ett underbara kan musik förstå. Då vill han att hon kommer från gård och från stuga. Då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert. Då börjar han med Beatles och slutar med fuga. Och alla ska då tycka båda lika vackra.
Här kommer några flera fragment ur mitt minne. Det fanns många faror för små barn på gården. Några var brunnar och ormar. Och på gården så fanns det några brunnar med ett löst lock över. Visserligen hade man lagt en stor sten ovanpå locket. Men den kunde ju knuffas bort av ett busigt barn. Så vi blev mycket strängt förmanade att vara rädda för brunnsgubben som fanns där nere. Och gärna ville locka till sig små barn. På väg till vår badsjö Lisjö såg vi en gång en huggorm på vägen. Som pappa slog ihjäl. Sen lyfte han den med en pinne till en myrstack. Och varje gång vi åkte förbi myrstacken sen så kollade vi hur mycket myrorna hade ätit av ormen. Då och då så hade vi picknick med saft och bullar i en skogsglänta. Bland blåklockor och prästkragar. Och när jag senare som vuxen har tittat på den gläntan så var den pytteliten. Det var väl mycket som hade vuxit upp också. Ett annat roligt minne är en vinter när pappa lät ställa i ordning en gammal släde och spände för Brunte. Då tittades det mycket nyfiket i granngårdarna när vi åkte till julottan med häst och släde och var invirade i stora fårskinsfällar och med facklorna muntert fladdrande bakom oss. På höstarna plockade vi nypon. Mamma tog på sig långbyxor och vi travade iväg till nyponsnår ute i hagarna. Det stacks och nyponsoppan kliade i halsen. Jag minns också att Ingmar och jag, vi körde mycket med våra trehjulingar. Och vi backade och vi lastade sand på flaket och vi tippade av den där sanden. Och vi låtsades att vi var människor som vi kände. Ingmar ville till exempel gärna vara Ragnar Pelle som var åkare och hade stor lastbil. Vissa saker fick vi absolut inte göra. Och det var till exempel att hoppa i höet uppe på logen. Men det fanns en halmstack också. Där halmen som blev över vid tröskningen förvarades i stora balar. Och en gång blev vi ertappade av att ha varit där eftersom någon en tid efteråt hittade min mössa där. Kriget, ja. Det märkte inte jag så mycket av. Fattade väl inte riktigt heller vad det var. Mamma berättade om tant Eva som bodde i Hamburg och hur deras hus hade blivit bombat och alldeles förstört. Men oss gick det ingen nöd på. Vi hade ju kött, mjölk, smör, ägg, grönsaker och frukt. Och vad behövde man mer? Mamma och pappa drack silverte på kvällarna. Farfar hade satt upp en stor karta över Europa på köksväggen. Och där hade han tryckt fast knappnålar med färgglada huvuden i olika mönster. Att de där knappnålarna markerade var kriget drog fram, det var bara ord för mig som jag inte förstod. Men ett annat kul med kartan var att farfar lärde mig vad de olika länderna i Europa hette. Och hade väldigt roligt åt att jag sa spänningen. Man lyssnade mycket på nyheterna på radion. Alla såg allvarliga ut. Alla väntade på freden. Då skulle man få bensin och bananer. Och det var länge som jag trodde att ordet bensin var synonymt med fred. För att köpa mat måste man ha ransoneringskort. Och de fick man hämta ut på kontoret hos farfar som var ordförande i kristidsnämnden. Så det var mycket folk som sprang där. Farfars Buick, som vi uttalade Buick, stod upphallad på logen utan hjul. Det var försvaret som hade tagit hjulen ifrån honom. Ingen bensin fanns det heller att köpa, så man kunde i alla fall inte köra Bjucken. Men pappa, som hade ett jobb som revisor, han behövde bil i tjänsten. Och eftersom det inte gick att köpa bensin så blev man tvungen att köra på gengas. Då hade man ett så kallat gengasaggregat och vårt var kopplat fram till på bilen. Och andra hade det som en liten släpvagn efter bilen eller utanför bakluckan. Och det där aggregatet eldades med träkol. Så varje morgon så fyllde pappa på träkol i aggregatet. Och först hade han då sållat bort allt sot som fanns bland kolen. Sen tände han på med långa speciella gengaständstickor. Och vid förbränningen utav det här träkolet så bildades en gas som kunde driva en bilmotor. Gasen innehöll koloxid och var väldigt giftig. Bilarna förlorade väldigt mycket i kraft när man körde på gengas jämfört med bensin. Och jag minns en gång vi var på väg i Värmland någonstans, där finns det stora backar. Då orkade den lilla bilen som var driven med gengas då inte upp för backen, så pappa var tvungen att vända bilen och lägga i backen och backa upp för backen. Då kom vi upp. Sånt kunde man göra på stora länsvägar på den tiden. Jag åkte rätt ofta med pappa i hans lilla DKV som hade den konstiga växelspaken som såg ut som en liten kryck mitt på instrumentbrädan. Och jag fick sitta i framsätet. Det var inte farligt för barn på den tiden. Och det fanns inga säkerhetsbälten. Men mina fötter nådde ju inte ner till golvet. Så för att hålla mig i något så höll jag i dörrens handtag. Och dörren var inte låst. Men allt gick bra. Pappa var repgubbe ibland. Då kom han cyklande hem i en grå uniform och båtmössa som hade ett blått och gult märke fram till. Den båtmössan gillade jag.
Lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommaren är slut. För hela året drömde jag om vår korta sommar, drömde jag. Och äntligen kom den och jag fick rå om den. Då gömde jag små sommarminnen, gömde kunde jag. Maskros som tändes i solen som brändes gömde jag. Jag målade våran brygga med kära, fast det finns imprängering av modernare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är kort. För hela året drömde jag om vår korta sommar, drömde jag. Och äntligen kom den och jag fick rå om den. Då gömde jag små sommarminnen, gömde jag. Kär doft som kändes i solen som brändes, gömde jag. Jag gjorde en liten visa att sjunga när sommarens båtar har glidit förbi. Och isarna ligger tjocka och tunga, för visor kan längta, och längtar gör vi. För hela året drömde jag om vår korta sommar, drömde jag. Och äntligen kom den och jag fick rå om den. Då gömde jag små sommarminnen, gömde jag. Maskros som tändes och kär doft som kändes, gömde jag.
I maj 1945 blev det äntligen fred. Jag tyckte inte om bananer. I maj 1945 fick jag också en liten syster som fick heta Maj. Hösten 1945 började pappa jobba i Stockholm och hela familjen flyttade till Enskede där ett nytt liv väntade. Ja, det var några minnesfragment från mina första 5 år. Gården Kårsta övertogs av pappas bror Erik och sen av hans son Björn. Björn har 3 söner men ingen verkar sugen på att fortsätta driva gården. I programmet hörde ni också Sommarsång, text S. Cederberg. Musik Elise Einarsdotter och Örjanskören sjunger. Mälarekyrka från 1968 är skriven av den svenska tv-mannen Sven Lindahl. Sång Lenne Broberg. Vi hörde också Maskros och kärdoft, låt av Carl Anton som också sjunger låten. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Tack för att ni lyssnade. Hej då!